Det här är P1, Sveriges Radio.
Paus i kriget mellan Ryssland och Ukraina inför segerdagen var det sagt, men striderna de fortsätter.
Och sen hör vi klimatforskaren Johan Rockström, han är med oss, och vi ska tala om 100-åringen David Attenboroughs betydelse för klimatarbetet.
Och sen om en gammal sydafrikansk kampsång om att döda vita lantbrukare som nu sjungs igen.
Och efter det så kommer Joakim Medin och hans fru Sofie Axelsson Medin hit. De har tillsammans skrivit en bok om hans tid som politisk fånge i Turkiet.
Och efter klockan 5 till Storbritannien där det politiska landskapet verkar förändras markant efter lokalvalen.
Lasse Johansson och Mikael Sjödell här i Studio 1. Välkomna att lyssna.
Vi ska till Ukraina först inför Rysslands firande av Nazitysklands kapitulation imorgon, den så kallade segerdagen, så har båda parter begärt pauser i striderna. Men det verkar varken Ryssland eller Ukraina bry sig om.
Lubnel Shanti, vår Ukraina-korrespondent, du finns i Kiev. Hur är läget där idag?
Ja, samtidigt som våren verkligen är här, kastanjeträd och syrener är i full blom, så hänger ju det konstanta hotet från Ryssland över stan hela tiden. Och det tillåter aldrig en att slappna av. En grej som många ukrainare gör numera i Ukraina, speciellt nu under våren, är att man brukar gå till den botaniska trädgården. Det är en stor kulle och där brukar man möta soluppgången. Mm. Och när jag var där häromdagen vid 5-snåret så var det ett 100-tal bilar redan där. Och folk hade med sig picknickkorgar för att titta på soluppgången. Och när jag pratade med folk där och frågade dem liksom vad de känner på den här vackra platsen när allt är i blom och det är lugn stund, så säger ju många just det, att man ser det vackra men man känner ingen ro, för att man vet att när som helst, var som helst kan en rysk drönare eller robot slå ner liksom. Så det är vår här, men det känns inte så.
Så de njuter men är på sin vakt hela tiden ändå?
Absolut, och speciellt nu i och med den upptrappade liksom situationen kring den 9 och 8 maj och segerdagsfirandet i Moskva och alla hot som delas ut från vardera sida från både Ryssland och Ukraina.
Jag tänkte 8 maj, det är ju den europeiska minnesdagen då för Nazi-Tysklands kapitulation. Uppmärksammas den på något sätt i Ukraina?
Ja, den gör ju det, för att Ukraina led ju väldigt stora förluster under andra världskriget. Miljoner ukrainare dödades, både civila och militärer. Men till skillnad från i Ryssland så är det inte någon stor liksom segerfest, utan det är mer en minnesdag. En del lämnar blommor och sånt vid ett minnesmonument här i Kiev för att hedra de som stred då, men också de som strider nu. Förr så var ju 9 maj en väldigt liksom stor paradfest och man firade segern även här. Men efter den ryska invasionen så har många lämnat den traditionen och följer med nu den europeiska modellen.
Och Ryssland hade ju begärt 2 dagars vapenvila i samband med deras firande av segerdagen, både idag och imorgon 9 maj. Ukraina svarade då med att utlysa en ensidig vapenvila i förrgår, men sen har allt det där fallit samman ganska tvärt, eller hur?
Ja, verkligen. Alltså, problemet här är ju att Ryssland och Ukraina inte kommunicerar med varandra. Utan Ryssland utlyste sin vapenvila via Trump. Och Ukraina fick höra det via Trump, att nu har Ryssland tänkt det här. Och Ukraina säger att om ni vill så gärna ha vapenvila så gör vi det några dagar tidigare, redan nu på en gång. Men det var Ryssland uppenbarligen inte intresserat av. Man kommenterade inte ens Ukrainas uppmaning, utan besköt flera ukrainska städer, bland annat Sumy i nordcentrala Ukraina, bland annat en förskola där man dödade både direktören för förskolan och även en vaktmästare där. Och flera andra städer har också attackerats av Ryssland. Så man har helt ignorerat den uppmaningen och även sin egen vapenvila som nu skulle ha trätt i kraft efter midnatt idag, så har striderna fortsatt i oföränderlig skala och Ryssland har fortsatt rikta attacker. Just här i Kiev har det varit någorlunda lugnt idag. Det har bara varit 1 flyglarm under morgonen. Men samtidigt så är man oroliga och beredda på att Ryssland kommer intensifiera sina attacker i samband med firandet.
För Ryssland har ju varnat för enorma anfall mot just centrala Kiev om Ukraina skulle försöka störa den här paraden under segerdagen imorgon. Vill Zelensky störa den här paraden på något sätt?
Nej, men det finns inget eget syfte i att störa paraden för Ukrainas del, utan för Ukrainas del så handlar taktiken mer om att slå mot ryska oljeraffinaderier och oljeanläggningar just för att skada den ryska ekonomin. Det är inte liksom den symboliska, det symboliska värdet man vill åt, så det har Ukraina inte sagt något om. Däremot så har ju Zelensky sagt att utländska diplomater borde hålla sig borta från Moskva under de här dagarna, men det här ser man som en retorik. Och igår i rysk stats-TV så la man ut kartor på centrala delar av Kiev där man pekade ut vissa områden, bland annat presidentpalatset här och regeringskvarteren här i Kiev, som potentiella mål som Ryssland skulle eventuellt då kunna attackera utifall då Ukraina attackerar Ryssland under segerdagen. Men det som är intressant är det här, att så här har det ju inte låtit tidigare. Aldrig så har Ryssland pratat om att Ukraina utgör ett hot mot landet på det här sättet. Mm. Men nu så är ju paraden kraftigt nedbantad i Moskva. Inga tyngre vapen kommer att visas upp i paraden. Väldigt få internationella representanter. Och mobiltäckningen är ju avstängd i Moskva under firandet. Så man ser ju väldigt tydligt att Ryssland ändå är lite på sin vakt i och med att Ukraina har haft så många framgångsrika attacker mot Ryssland under den senaste tiden.
Men ses inte just det då som en slags seger i Ukraina?
Alltså, både och skulle jag ändå säga. När man pratar med ukrainare, vanliga människor här, så säger ju många att de vill gärna se ryssar lida, för att de lider varje dag och de vill att Ryssland ska känna vad krig innebär, för att det gör desto mer ont att ett land, ett grannland, kan attackera Ukraina och bara leva som ingenting. Så på den liksom mellanmänskliga nivån så finns det en sån önskan, men för den ukrainska liksom staten och strategin så är målet enbart att försvaga den ryska krigsekonomin. Så där har man inte sagt någonting om att man tycker att det här är en seger. Däremot så använder man sig av det i liksom sin politiska retorik och hur Zelensky och hans närmsta personer pratar om den här paraden. Att Ryssland borde ändå känna sig hotat av Ukraina och att ukrainska drönare skulle eventuellt kunna visas upp på den Moskva-paraden som väntas hållas imorgon. Mm.
Tack så mycket, Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Och i nästa timme ska vi säga så talar vi mer då om segerdagen. Vi ska då bland annat höra svensktalande Anastasia som bor i Ryssland, hur hon ser på det här med paraden, och sen vår Rysslands korrespondent också, Fredrik Wadström.
A giant, prehistoric-looking bird. A shoebill. Standing well over a meter tall.
Ja, det här är väl för många i alla fall en välbekant röst. Sir David Attenborough som berättar om, i det här fallet, den afrikanska fågeln träskonäbb. Och idag fyller han, Attenborough, 100 år.
Och då har vi med oss Johan Rockström, klimatprofessor. Välkommen till Studio 1.
Ja, tack så mycket.
Du och David Attenborough arbetade ju tillsammans med en dokumentär, Breaking Boundaries, som släpptes 2021. Redan då så hade han, jag vet inte, 70 års erfarenhet av tv eller något sånt där. Hur skulle du beskriva hans gärning?
Ja, nej, han har ju varit en inspiration för flera generationer, och inte bara generationer av forskare och miljöaktivister, men också inspirerat näringsliv, policy och vårt djupa medvetande av inte bara naturens skönhet, men hur naturen betyder och är grunden för vår välfärd.
Så han har haft betydelse bortom de här tv-programmen, tycker du?
Ja, absolut. Mm. Och det var en sån enorm förmån att få arbeta med honom, för att han har ju hållit på i årtionden och gjort fantastiska naturfilmer, och så engagerar han sig sen i klimatförändringar, i hur vi håller på att förstöra livsuppehållande system på jorden. Och han hade ju en princip att aldrig vara röst på några program som han själv inte producerade. Det här var faktiskt första gången han ställde upp på ett vetenskapligt dokumentär som han själv inte hade producerat, utan han var en röst på en text som jag hade varit med och skrivit innan, och det tog honom bara en timme så ägde han hela den här texten. Okay. och talade in den som om han vore liksom, ja, en artfrände i själva dokumentären. Det var helt fantastiskt.
Vi kan väl höra lite kort på från den här dokumentären hur han beskriver dig.
Johan Rockström has focused on what keeps our planet stable. What he and his colleagues around the world have discovered is perhaps the most important scientific insight of our times.
Ja, vad säger du, Johan Rockström? Det är lite, får man säga, samma tonfall som när han beskriver den här fågeln, träskonäbben, i det första klippet när han beskriver dig här.
Ja, nej, men jag känner mig väl precis i David Attenboroughs ekosystem, så är man en art bland andra likvärdiga arter. Så är det ju faktiskt. Men det som var så fantastiskt när vi gjorde det här tillsammans var ju att den här dokumentären berättar ju den vetenskapliga insikten att vi håller på att lämna Holocen, den geologiska epoken som vi har levt i sedan vi lämnade förra istiden och som är grunden för den värld vi känner, och är på väg in i antropocen, där vi är den dominerande, vi människor som är en art, är den dominerande kraften av förändring på planeten. Och då uttryckte sig Sir David på följande sätt, han sa att I'm one of the few, alltså jag är en av de få människorna på jorden som är född i en geologisk epok och är nu fortfarande vid liv vid en annan geologisk epok. Och med det vill han säga liksom, vad snabbt vi har accelererat vårt ohållbara tryck på planeten. Mm. Och han engagerar sig ju mer och mer och har ju engagerat sig enormt starkt för de stora riskerna vi utgör på planeten. Och jag tror att det var det som fick honom att ställa upp också på att jobba med oss i den här dokumentären.
Men innebar det att han på något vis också tog ansvar eller kände en skuld för den där förändringen, eller hur man ska uttrycka det?
Ja, så i någon mening så satt vi nog tillsammans och inser att vi är ju en generation, alltså vi vuxna människor på jorden idag, den generation som faktiskt har varit med på den här resan och bidragit till den här exponentiella ökade ohållbara trycket på arter, på ekosystem, på klimat, på hav, på isar, på träd, och att vi har ett ansvar därför att vara med i förändringsprocessen. Och det ser vi också att Sir David Attenborough under de senaste åren har engagerat sig mer och mer i det och tar det ansvaret. Jag menar, jag kommer ihåg i Davos på Världsekonomiskt forum där han 2019 var huvudtalare när alla världens ledare samlas och finans- och näringslivet på plats. Och det ändrade hela veckan. Alltså hans röst fick finansvärlden att fokusera på kopplingarna mellan den biologiska mångfalden och den finansiella stabiliteten. Så att han försöker ju verkligen ta ansvar.
Och nu nämner ju du ett nyckelord också när det gäller David Attenborough, rösten. Vad är det, tror du, med hans röst som är så tilltalande?
Alltså det är väldigt svårt att säga. Alltså det är någonting med att hans röst på ett genuint sätt förankrar oss som bara hör hans berättelser rakt ner i planetens och miljöns och naturens verklighet. Det är på något sätt så att man går in i samma ekosystem som han befinner sig i på ett sätt som gör att man deltar i hans upplevelse.
Hur var det att jobba med honom?
Han är intensiv, han är krävande, han är rolig. Ja, alltså det är en person som förväntar sig att när man sätter sig ner så gäller det att omedelbart leverera. Det är inga sådana här små knystlingar inte, utan det är rakt på sak och det går väldigt fort. Och det är en tagning dessutom. Jag menar, han är ju en person som är helt naturlig i allt han gör och ställer enormt höga krav på evidens också. Det var liksom aldrig tal om att ha en enda mening om vi inte kunde också förklara att den här har fullt bevis bakom sig.
Nagelfor han det där?
Ja, verkligen. Absolut. Nej, han tar inga risker. Och det gjorde ju också att det blev väldigt spännande att jobba med honom, för att han tog till sig den här texten, han ägde den, men också ställde enorma krav på den. Och som forskare var jag ju väldigt glad över att han sen var oerhört nöjd med slutresultatet.
Men blev du överraskad på något sätt att han började ifrågasätta eller i varje fall hade funderingar kring vad ni påstod?
Alltså så här kan man säga att min stora överraskning var att han överhuvudtaget ställde upp. Va? För det var inte alls givet. Och sen när han väl klev in i projektet, då var det som att det var bara att gå in i en torktumlare och överleva processen med att liksom leva upp till alla liksom krav som Sir David ställde. Men det var en enorm tillfredsställelse att gå igenom hela den här processen. Och han ställde krav inte i termer av att vara skeptisk, utan snarare ville vara säker på att det han sa hade en ordentlig vetenskaplig förankring. Mm.
Men ni vågade prata med honom på fikapauserna och sådär, eller liksom lämnade ni honom
i
fred och så?
Absolut.
Johan Rockström, klimatforskare, om David Attenborough som fyller 100 år. Jag vill bara fråga, har du gratulerat honom?
Nej, inte personligen idag. Det har varit en väldigt, väldigt intensiv dag, men jag ska definitivt göra det. Det kan du ge dig på.
Ja, du har några timmar på dig. Tack för att du var med.
Ja, tack så mycket.
Studio 1 är detta. Louise Hager, producent, sändningskoordinator Simon Karlsson och tekniker Lisa Nilsson.
Och vi ska till Sydafrika nu, där en gammal kampsång om att döda vita lantbrukare har väckt uppmärksamhet också utanför landet.
Och vid den sydafrikanske presidenten Cyril Ramaphosas besök i Vita hus för ett år sedan, då hävdade Donald Trump att det pågår ett folkmord på vita och att han erbjudit vita sydafrikaner asyl i USA.
På en arena i Kapstaden i Sydafrika manar den kontroversiella oppositionspolitikern Julius Malema upp till sång. Skjut för att döda. Döda boer, lantbrukare på afrikans. Det är språk som många vita sydafrikaner talar. Hela stadion dansar, juli 2025. Det är en gammal kampsång mot apartheid som oppositionspartiet Economic Freedom Fighters, EFF, har plockat upp igen. Ledaren Julius Malema uteslöts 2012 ur det största partiet African National Congress, ANC, efter interna konflikter, och han har varit inblandad i flera rättsprocesser. Att den gamla kampsången återigen sjungs har väckt starka reaktioner. USAs president Donald Trump säger att vita lantbrukare dödas urskiljningslöst och diskrimineras i Sydafrika och har erbjudit dem asyl i USA. På en stor vingård i västra Kapprovinsen bor vinodlaren Skalk Burger.
I bought a neighboring farm in 95, this farm 98 and that farm in 99.
Vinodlingarna sträcker sig långt. Den prydliga gräsmattan framför det stora huset slutar vid en glittrande damm. Han har besök av Theo de Jager, lantbrukare i Limpopo i nordöstra Sydafrika. Det ska grillas, eller braai som det heter i Sydafrika. Skalk Burger vill tro att Kapprovinsen fortfarande är ganska säker.
I would like to think the Cape is still reasonable, but I mean you never know. You know, I mean I chased people away the other day that are fishing illegally in this dam. He threatened me. He said I'm going to come and kill you.
Jag jagade bort en man som hotade mig och sa att han skulle komma tillbaka och döda mig, berättar han. Han är orolig över att den gamla kampsången tillåts att sjungas.
What does worry me is how can the state allow somebody to say kill the farmer, kill the boer and dance and chant and shoot a rifle in the air.
Och han är tacksam över Donald Trumps engagemang i frågan.
For white farmers in America. What do you think about that?
Well, I think it's great. I mean, because this government is not offering anything to any farmer.
Att det pågår ett folkmord på vita är något den sydafrikanska regeringen upprepade gånger har avfärdat som ogrundat.
How are you?
I'm good. How are you? Can you hear me properly?
Yes, it seems to be fine.
Och Terence Corrigan, forskare och skribent på South African Institute of Race Relations, håller med.
Is there a white genocide in South Africa?
Okay, farm attacks are a profound problem. White genocide is not.
Inget folkmord på vita, men attacker på gårdar är ett stort problem, säger han. Och berättar att det ofta är vita som drabbas, men även svarta lantbrukare och arbetare och besökare.
The overwhelming majority was theft. Look, there have clearly been cases where something beyond robbery was at play.
Det verkar inte finnas endast en förklaring till attackerna, även om det vanligaste motivet är stöld, berättar Terence Corrigan. Och bönderna är extra sårbara på grund av deras isolering ute på landet och för att hjälpen är långt borta.
They tend to be further removed from any possible assistance.
Våldet i Sydafrika är ett av de största samhällsproblemen i landet. Mordfrekvensen ligger runt 40 mord per 100 000 invånare, vilket är en av de högsta nivåerna i världen. Och lantbrukare är inte den grupp i landet som mördas mest, utan den största drabbade gruppen är unga män i fattiga områden. Ian Cameron har solglasögonen på huvudet och ovanpå den blårutiga skjortan hänger passerkortet till parlamentet. Han är parlamentsledamot för partiet Democratic Alliance. Men fram till 2020 arbetade han för AfriForum, en organisation som jobbar med att skydda rättigheter för Sydafrikas vita afrikaner minoritet. Hans fokus var mord och attacker på gårdar och under 10 år stöttade han och hans team drabbade efter ungefär 3000 fall.
So yeah, we processed just over 3000 attacks during that time period. Obviously all of them aren't murders necessarily.
Av alla dessa fall involverade runt 20% någon typ av tortyr, berättar han. Något som han fortfarande kan ha mardrömmar om. Lukten av torkat blod är något man aldrig glömmer.
You dream about it still sometimes. You smell it. The smell of dried blood in a room and that amount of it is a unique smell. It's a, call it a metal type of smell that you won't ever forget.
Ian Cameron berättar om professorn och kriminologen Rudolf Sins forskning. Han har intervjuat personer dömda för attacker på gårdar om deras motiv.
And they all said there's a general perception that older white farmers have large amounts of firearms and cash. And in the majority of cases that's not the truth.
Det finns en allmän uppfattning om att äldre vita bönder har stora mängder kontanter och vapen hemma. Något som inte stämmer, säger han. Och även om Ian Cameron inte tycker att det pågår ett folkmord på vita, är han, precis som Skalk Berger, tacksam över att Donald Trump belyser frågan.
Well, I'm very grateful that someone is actually looking at it and taking it seriously. So we actually have an opportunity to now highlight it because our own government has been ignoring it.
You want some water?
Yes, I would love some water.
Vinodlaren Skalk Berger menar att det är regeringens och polisens uppgift att skydda honom och att de har misslyckats.
The whole world's got crooks and people that are murdering one another, whatever. But there are police forces. So if I have a theft, I phone the police. They just don't even rock up. They don't come.
Om jag ringer polisen, dyker de inte ens upp, hävdar han.
Hello.
Hi.
Theo de Jager, som är på besök från nordöstra Sydafrika, berättar hur lantbrukare med de som arbetar på gårdarna organiserar sig för att skydda sig mot attacker.
Yeah, we are trying to keep control as farmers. We are trying to keep our own valleys safe. We have farm watches. But it's hard to do government's job without government's income.
Han ser sig själv som lyckligt lottad, som inte själv blivit utsatt.
I do not know farmers who do not know somebody who has been a victim. There's been too many. And it's not an isolated area where it happens. It's all over the country.
Han säger att alla jordbrukare känner någon som har blivit attackerad.
I always maintain that farm murders are different to all other murders.
Theo de Jager menar att den här typen av mord skiljer sig från andra. Förutom tortyren och att man sjunger om det, säger han att morden firas på sociala medier och att det inte är några konsekvenser för dem som firar och sjunger.
In other murders, you do not have this lack of consequences for people who applaud it. That's why farmers feel pretty much on their own when it comes to managing their own safety.
Lantbrukarna Skalk Berger och Theo de Jager vill att partiet ANC, som styrt landet sedan apartheids slut 1994, ska fördöma sången som oppositionspartiet EFF sjunger. ANCs ledare och landets president Cyril Ramaphosa har sagt att man respekterar domstolsbeslut som slår fast att sången ska ses som en historisk kampsång och inte som hatpropaganda. Han menar att sången inte ska tolkas bokstavligt, men han har även sagt att regeringen inte står bakom EFFs våldsamma retorik. Och Jules Malema dömdes nyligen till 5 års fängelse för vapenbrott. Han avfyrade en serie skott i luften med ett halvautomatiskt gevär på EFFs valmöte 2018.
But these are old 200-year-old trees. This house was over 200 years old. That house next door was about 240 years old.
Vinodlaren Skalk Burger menar att ANC genom att inte fördöma att sången sjungs därmed säger att det är okej att döda lantbrukare.
And you know why I'm saying it is okay? Because the government hasn't said it's not okay.
Paulina Monson, Kapstaden.
Ja, igår så skulle ju rättegången mot svenske journalisten Joakim Medin ha börjat i Istanbul i Turkiet, så blev det inte. Den sköts upp för 3:e gången.
Medin anklagas för spridning av terrorpropaganda och medlemskap i en terrororganisation. Det här är ju ett åtal som grundas på hans journalistiska rapportering, ska vi säga, om kurder och den svenska NATO-processen bland annat.
Joakim Medin, välkommen hit.
Tack så mycket.
Ingen rättegång igen. Hur känns det?
Ja, det börjar bli tråkigt det här att det skjuts upp gång på gång. Jag bygger liksom upp väldigt mycket både anspänning i kroppen och förväntningar varje gång det här datumet dyker upp för en rättegång. Och när det blir sånt antiklimax när det sen då, som var nu även förra gången och även igår, det är liksom 5 minuter som är inplanerade i domstolen i Istanbul. Och det känns så snopet och jobbigt och att det skjuts upp i det här fallet 5 månader till innan jag kan få någon form av klarhet i situationen.
För det här är ju en rättegång som i grunden då är politiskt motiverad. Ju. Varför är det ändå så viktigt att stå inför domstol där?
Det är en linje som mina advokater har sagt att den bör du följa i likhet med alla andra i Turkiet som åtalas på liknande grund. Det är ju bland de allra vanligaste åtalen i Turkiet det här mot civilsamhällesaktörer överlag att bli anklagade som terrorister, åtalade. Mm. Och de allra flesta följer den här linjen att man eftersöker en dom för att försöka få den överklagad på något vis. Mm. Antingen i den turkiska konstitutionsdomstolen eller i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Därför att alternativet är att det drar ut för mycket på tiden helt enkelt. Så man eftersöker ett snabbt avslut på det.
Du greps ju i mars då förra året, satt 51 dagar i fängelse och så blev du ju villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan men släpptes och är fri här i Sverige sedan ett år tillbaka ungefär, snart i alla fall. Samtidigt, du har ju sagt att du hoppas faktiskt att bli dömd för de här terroranklagelserna som är kvar. Det kan ju vara lite svårt att förstå möjligen.
Ja, men det är ju det här att det finns liksom ingen möjlighet, eller det är en ytterst liten möjlighet att bli frikänd från detta. Och mina advokater har sagt att om du helt enkelt signalerar eller vägrar, jag vill inte medverka i rättsprocessen. Det enda som kommer hända då är att du blir internationellt, så småningom internationellt efterlyst. Och då ställer det till dig för i ditt resande som utrikesreporter.
Är det givet att det blir så, så att säga? Eller kan det bli så?
Det är det mest sannolika.
Jaha.
Eftersom att bli dömd in absentia är annars det är en liten chans att det händer i det turkiska rättsväsendet. Mm. Så därför har man resonerat att du bör eftersträva en dom som går att överklaga som du sen kan du bli friad i Europadomstolen.
Och hur troligt är det då? Att du skulle bli friad i en Europadomstol? Eller
det är
i en
ganska
instans?
Troligt, för det finns många fler kända politiska fångar i Turkiet som har haft mycket värre anklagelser på sig och de blir friade i Europadomstolen. Och de flesta fallen så lystrar också Turkiet i uppmaningar därifrån.
Vad jag förstår så, du vet fortfarande inte exakt hur de här anklagelserna om medlemskap i terrororganisation och spridning av terrorpropaganda ser ut. De finns på svenska justitiedepartementet, men är sekretessbelagda även för dig?
Ja och nej. Alltså jag har fått se åtalshandlingarna, de som mina advokater fick när jag fortfarande satt bakom galler. Och där är det ju då skärmdumpar på mina artiklar och min debutbok från 2016 som man tar som bevis för terrorism. Men sen har Turkiet, de enda papper som Turkiet har skickat till Sverige, de har hamnat hos justitiedepartementet där de så att säga sammanfattar anklagelsen mot mig. Och de får jag inte läsa. Och man hänvisar till sekretess hos departementet.
Vad tänker du om det då?
Det låter rätt så säkert i mina öron, för jag vill hemskt gärna veta hur jag ska försvara mig mot det man anklagar mig för.
Men det är bara det svaret du har fått, det är sekretess och det är inget att gå ut.
Ja, sekretess och uppgifterna kan inte lämnas ut, därför att det skulle kunna skada relationen till mellan Sverige och Turkiet. Mm.
Och den här rättegången sköts upp igen då, bara dagar då innan du och din fru Sofie Axelsson Medin släpper den här boken Fängslad av Erdogan, som handlar om din tid i det här fängelset, Marmara-fängelset. 51 dagar satt du där, den släpptes, och du släpptes förra sommaren då, och du finns ju här också, Sofie Axelsson Medin, du är också välkommen förstås.
Tack.
Ni skriver ju tillsammans om gripandet, om tiden i fängelse och tiden efteråt, som ju präglas av att du är gravid med ett första barn, som är med här i studion, ska vi säga. Hänger runt halsen på dig, Joakim?
Ja, visst.
Funkar det bra?
Ja, det funkar.
Hon sover än så länge?
Hon sover, så ja. Det är bäst så.
Hur var den här tiden när Joakim satt i fängelse för dig?
Men det var en hemsk tid på många sätt, framförallt då för att jag var gravid och var osäker på om han faktiskt skulle komma hem till födseln eller inte. Mm. Samtidigt som det kom sådana där fantasisiffror på hur länge han skulle kunna sitta i fängelse, 27 år, 15 år, sådär.
Okay.
Så att man försökte hela tiden bolla i ena vågskålen fanns det där hoppet och i andra så fanns en fruktansvärd oro inför det värsta scenariet.
Vad gjorde du med den oron? Hur hanterade du det?
Jag sysselsatte mig.
Okej.
Jag var ju väldigt aktiv både i media och i samtal, dialog med regeringen, utrikesdepartementet, med massa civilsamhällesorganisationer och enskilda personer som vill hjälpa till på olika sätt. Så det var det och massa praktiska saker som man kanske inte tänker på när en person plötsligt försvinner, att man behöver betala räkningar, man behöver hitta tider som oftast är på vardagar där bankkontor är öppna för att få olika typer av dokument som man behöver för att göra överföring och så vidare. Och så vidare. Så det var ett heltidsjobb att bara få det att gå runt.
Ja. Men det funkade som en slags terapi då på något sätt?
Det var det som höll min energi igång, mitt driv igång.
Mm.
Så fort det inte fanns så mycket sånt, som till exempel under påskveckan när alla tog ledigt och kontoren höll stängda. Och
då kraschade du?
Ja, men det var nära i alla fall. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt under den tiden när jag inte hade någonting att göra.
Mm.
När man läser den här boken om tiden i Marmara-fängelset, Joakim, det är väldigt mycket rutiner för dig. Vi hör här Sofie berätta att hon sysselsatte sig, men även du, det är mycket små saker. Du promenerar runt på den här lilla gården, du odlar grönsaker, du gör en kortlek av toapapper och så vidare. Hur viktigt var de här små sakerna? Hur viktiga var de?
Extremt viktiga, därför att jag behövde också sysselsätta mig med någonting för att inte gå under av ångest över det här att jag inte visste när jag skulle komma hem och att jag kanske skulle mista mitt barns födsel. Oro över att kommer jag behöva tillbringa alla dessa år bakom galler här på grund av de här väldigt allvarliga anklagelserna. Så jag behövde sysselsätta mig och det gjorde jag på de här sätten och många, många andra sätt.
Mm. Har du någon sån där minnesbild du vill dela med dig av? Något knep eller någonting som du...
Alltså styrketräning uppmanade alla mig att syssla med. Från advokater till medfångar till alla. Liksom. Det är ett sätt att bygga muskler är att på något vis att göra sig själv starkare istället för svagare i stunden. Att göra motstånd.
Mm.
Att stärka det mentala också. Motståndet på något vis. Så det sysslar jag med varje dag.
Mm. Och i fängelset sitter också flera av de oppositionella personer som du faktiskt då har intervjuat under dina resor. Du hamnar liksom mitt ibland de som du har skildrat i reportage och så. Hur var det där?
Ja, men precis. Det här var liksom en helt, för mig helt unik, och för de allra flesta journalister, unik insyn i det här repressiva fängelsesystemet i Turkiet. Mm. Och mina grannar kom ju från de allra flesta oppositionella miljöer som jag i min tur har skildrat under alla mina år jag har rapporterat från Turkiet. Så det var extremt intressant och kusligt naturligtvis på samma gång. Mm.
Det sitter ju också fängslade kurder som utvisats från Sverige i Marmara fängelset när du är där. Du skriver och menar att det här är, de sitter där för att, som en slags direkt eftergift från Sverige till Turkiet. Hur hänger det där ihop?
Han som satt vägg i vägg med mig, åtminstone, han blev utvisad i december 2022. Och efter hans utvisning, några dagar senare, så åkte vår dåvarande utrikesminister Billström till Ankara för att skynda på NATO-processen. Medverkade i en intervju med den regimkontrollerade nyhetsbyrån i Turkiet. Och sa som svar på en fråga, hur har Sverige bekämpat terrorism? Att vi har utvisat personer, varav en som är dömd för PKK-koppling. Alltså samma sak som jag har anklagats för att ha. Det är ju ett pseudobrott i Turkiet. Och han var den enda som Sverige hade utvisat som har en sån dom på sig i Turkiet. Så man sålde in honom helt enkelt som en eftergift. Han hade förmodligen utvisats ändå på grund av Migrationsverkets beslut.
Sofia, jag tänkte, du sa ju att du hade ju kontakt med UD. Det var lite terapi att ha det. Samtidigt så är du ju medveten om att det var en ganska skör, ett skör relation Turkiet-Sverige med hela NATO-processen som pågick. Litade du på att UD skulle göra sitt jobb fullt ut?
Ja och nej. Jag hade ett högt förtroende för dem. De agerade på så sätt att jag förstod att de tog verkligen den här saken på allvar. Men samtidigt så finns det ju relationerna mellan Sverige och Turkiet som också är viktiga för regeringen, och UD arbetar ju under politikens vilja. Så det var osäkert hur mycket de kunde göra, även om de kanske ville göra väldigt mycket.
Så det var mer fråga om att kunna än vilja alltså? Du var säker på att de ville men kanske inte kunde?
Ja, precis.
Hur tänkte du kring det, Joakim?
Alltså det här har jag fått till mig sedan jag kom hem väldigt mycket av detta. Men jag satt ju där också med vetskapen av att jag hade vid det laget rapporterat väldigt mycket om de svensk-turkiska relationerna, om det här säkerhetssamarbetet som uppstod. Mm. Under NATO-processen, om de kontroversiella saker som Sverige har gått med på att göra och ibland också redan gjort. Och den nuvarande regeringen i Sverige, när de bildade regeringen, så sa de att vi avser att hedra de här avtalen, två stycken som vi har skrivit med Turkiet, som har varit så kontroversiella. Och då tänkte jag redan när jag satt där, hur kommer det att påverka min situation helt enkelt och arbetet för att få loss mig? Så det hade jag med mig på något vis.
Det där surrade hela tiden då, eller?
Ja. Mm.
Och sen dagen innan du släpps så grips ju då två UD-anställda på utrikesdepartementet i Sverige och en kurdisk representant av svenska Säpo, och du är bekant med alla tre.
Mm.
Och vi på Ekot rapporterar ju bland flera att det finns kopplingar mellan det här gripandet och dig. Det förnekar ju utrikesdepartementet. Men har du förstått mer nu i efterhand hur allt detta hänger ihop?
Jag har försökt göra det. Det är inte lätt eftersom personerna i fråga, även de två som alltjämt är vid liv, har ju belagts med yppande förbud. Det har varit väldigt svårt just därför att göra efterforskning, och det är också lite krångligt eftersom det har ju med mig själv att göra. Men det är ett faktum, vilket jag skriver om i vår kommande bok här, att en av dem som är gripna, den kurdiska representanten, hans namn förekommer överallt i förundersökningen mot mig. Han är en av de totalt 15 tillsammans med mig som har blivit kartlagd, terrorstämplad, efterlyst i den här stora förundersökningen i Turkiet, som leder till att jag blir åtalad när jag grips i Turkiet. Mm. Och åklagaren i Ankara förhörde mig om min koppling till honom. Mm. Så att just att han just han sen blir gripen också i detta sammanhang. Det tyckte jag väl var obehagligt. Sen har jag, som jag berättar om i boken, så har jag kontaktat på eget initiativ Säkerhetspolisen och frågat dem bland annat det här. Kan ni snälla bringa lite klarhet i det här? Jag har känt skuldkänslor över detta ifall det skulle finnas en koppling.
Varför det? Vad handlar de skuldkänslorna om?
Nej, men om folk ska ha mist sin frihet eller till och med ha mist sitt liv.
Just det, för den ena UD-anställda hittas ju senare död.
Precis,
i sitt hem.
Precis, ja. På grund av att det här skulle varit någon form av uppgörelse för att få ut mig. Och det här, jag har frågat Säkerhetspolisen och jag har frågat dem mycket annat. Och de har ju inte velat ge mig några som helst svar.
För det här, de här kopplingarna tillbaka visas ju av både åklagare och utrikesminister Maria Malmö Stenegard har förnekat det.
Mm.
De kallar det desinformation, konspirationsteorier. Ja. Men vad tror du själv då?
Ja, jag är fortfarande lite osäker. Men väl, jag konstaterar lika många andra att det är ett otroligt sammanträffande annars tidsmässigt sett.
Mm.
Men dessutom så skriver ju förra utrikesministern Billström i sin biografi som kom förra hösten att sättet man fick ut den fängslade EU-diplomaten Johan Floderus på från Iran, som vi har träffat också Johan, det var ju genom att Säpo gjorde en deal med motsvarigheten i Iran. Mm. Säkerhetspolis mot säkerhetspolis. Och därför spekulerar folk alltjämt att samma saker har hänt i detta fall.
Om vi ska säga någonting också om tiden efteråt, Sofie Axelsson Medin. Den här osäkerheten då om åtal, vad som väntar Joakim, vi började ju med att prata om det. Hur påverkar det dig nu?
Det påverkar mig i den grad att jag får ha ganska mycket ansvar för Esme de tider som Joakim behöver gå och göra intervjuer eller prata med sina advokater eller förbereda sig på olika sätt inför rättegångarna.
Mm. Du säger det samtidigt som du tittar ner på Esme som hänger runt halsen här.
Ja, och jag är ju såklart det. Vill att det här tar ett slut, för att det är påfrestande att hela tiden var under en sån stor stress, vilket påverkar hela familjen såklart.
Hur och när slutar det, tror du?
Jag tror inte att det här kommer sluta på många, många år. Vad man har sett tidigare fall så är ju att man skjuter fram och använder byråkratin som någon slags vapen för att trakassera. Så jag tror tyvärr att vi kommer få leva med det här ett bra tag till.
Ja, precis. Och det är jättejobbigt att höra dig säga det. Och jag är ju naturligtvis rädd för samma sak. Därför hoppas jag att man hade kunnat ta det livet på lite större allvar från fler aktörer i en svensk kontext.
Joakim Medin, Sofie Axelsson Medin, aktuella med boken Fängslad av Erdogan om Joakims tid i fängelset i Turkiet. Stort tack båda två, alla tre. Esme sitter ju här, eller hänger här också ska vi säga. Tack för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Kvart i fem ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem ekot fredag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
Reporter Hiva Abdelsade. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser. Och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil. Och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera flera av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftningen som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv. Men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade det sig att rånarna redan hade försvunnit. Och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
But it seems that many of you have had other ideas.
Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979 där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
He's part of our national sort of core, really.
Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenborough tau, som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
Nina Banner, London.
I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Bernt från Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år, för att det har varit ganska kallt och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna. Och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna. Sådär.
Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader, i fjällen lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åker Dunkers, jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Ja, studiet timme 2 är detta, bland annat om rösträkningen som pågår i Storbritannien.
Ja, de små partierna växer, de stora krymper. Är det ett nytt Storbritannien som växer fram?
Och sen den stora segerdagen i Ryssland som har krympt till en tumme.
Vi hör bland annat ryska Anastasia, hon ser inget skäl att fira.
Det känns som om jag tar del i paraden då visar jag att jag håller med i deras politiska åsikter och handlingar.
Och därefter reportage om hur svenska försvaret lär sig hantera krigsfångar med ukrainska lärare.
Och sist idag om den kommande natten som blir vacker och lång med fågelsång, i alla fall här i P1.
Välkomna att lyssna, Lasse Johansson och Mikael Sjödell.
Ja, det räknas röster i Storbritannien efter lokalvalen, och även om rösterna inte är färdigräknade än så verkar de två stora partierna, Labour och Tories, gå bakåt och Reform UK och de gröna gå framåt.
Nina Wenne, vår korrespondent, vad är det senaste i den här räkningen?
Ja, men den stora trenden är ju som ni just sa, att framför allt att Reform UK går så tydligt framåt. Det här är som ett genombrott, får man säga, bland väljarna. De har ju legat högt i opinionsmätningarna, högst till och med i opinionsmätningarna hela 2026. Och det märks nu också i de här valen där de tar röster både från de stora traditionella partierna, alltså både från Labour och från Tories. Och trenden är också att Labour förlorar mycket av sitt lokala inflytande runt om i England. I Skottland, om vi ska nämna det, så det skotska nationalistpartiet SNP ser ut att fortfarande vara största parti. Och sen då Wales, där väntar vi fortfarande på resultatet. Där har Labour haft ledande position i mer än 100 år, men att de verkar förlora den, det verkar klart.
Är det ett nytt Storbritannien som växer fram här politiskt sett?
Ja, alltså det här är ju lokalval. Det påverkar inte vem som sitter i Downing Street och regerar landet. Men det är en bekräftelse på ett par saker. Dels att väljarna har förlorat mycket förtroende för de traditionella partierna, inte minst då Labour som har makten just nu. Och sen att det brittiska politiska landskapet håller på att förändras. Jag var nyss ute och pratade med ett par väljare. En av dem hade för första gången röstat på Reform UK. Vi kan lyssna.
We can't get in a bigger mess. You've got to give them a go. Give him a go. I'm not a man. I don't say he will do it, but give him a go. I've always voted conservative for all my life, and my father.
There's too many extremists like Trump, like Farage. There used to be two parties, didn't it? One or the other always got in, but I'll stick to being boring, I think.
Översätt lite.
Ja, sist här hörde vi Sylvie som trivs bättre i den politiska mitten, som hon sa, och var obekväm med Reform UKs framgångar. Och innan dess hörde vi en man som hittills alltid röstat konservativt. Det hade hans pappa alltså också gjort, så han. Men nu får vi faktiskt ge Reform en chans, för det kan inte bli mycket värre än vad det är, tyckte han.
Och Nina, brittiska lokalval, de får ju mycket uppmärksamhet. Hur skulle du säga, hur påverkar de här lokalvalen oss i övriga Europa, i Sverige?
Alltså inte direkt förstås, för det är ju lokalval, men framför allt ifall det här skulle leda till att premiärminister Keir Starmer skulle avgå eller tvingas bort av sina partikamrater, vilket ju ligger som en öppen fråga just nu, då kan det ju få vidare konsekvenser. Starmer driver ju bland annat linjen att Storbritannien ska närma sig EU mer igen, och han är mer uppskattad som utrikespolitiker än i inrikespolitiken. Skulle han tvingas avgå, då är det ju en annan Labour-person som kliver fram, men frågan är om den skulle ha samma linje i utrikespolitiken till exempel. Starmer har hittills sagt idag att han ser fram emot att leda landet vidare till nästa parlamentsval om 3 år. Men vi får se om hans partikamrater håller med.
Vi ska återkomma till dig, Nina Benner, lite senare i programmet, och då har vi även med oss James Savage som är chefredaktör från den engelskspråkiga tidningen The Local här i Sverige. Men tack för nu, Nina. Nina Benner, alltså vår korrespondent i London.
Ja, pampigt och lite sulstigt kanske från Moskva, Röda torget på segerdagen för bara några år sedan, lite så här imorgon är det dags igen, men betydligt nerbantat.
Just det, Ryssland har utlovat vapenvila både idag och imorgon för att freda firandet av segerdagen, Sovjetunionens seger i andra världskriget. Trots det har ju attackerna fortsatt, och det pratade vi om i vår förra timme bland annat.
Och tidigare idag så pratade vi med Anastasia som bor i en stad i nordvästra Ryssland. Hon är svensktalande och ni har hört henne förut här i Studio 1. Hon har inte deltagit i det här firandet av segerdagen sedan 2015.
Något har blivit förstört. jag känner lite så... de har samlat ihop segerdagen från förra tiden och sina politiska ambitioner och vad de än är. Det känns som om jag tar del i paraden, då visar jag min
att jag håller med i deras politiska åsikter och handlingar. Jag har haft detta idé för ganska länge och jag håller avstånd från det. Så jag brukar inte gå till paraden sedan dess.
Vad minns du av den senaste paraden du var på? För 2015, då firade ju Ryssland 70 år sedan andra världskriget.
Det var många människor. Vi var både glada och rörda. Men det var något om att tänka om det förflutna och att vara tacksam att det inte händer. Ja? Och nu är det inte sant. Så jag kan inte vara glad på denna dagen eftersom situationen har förändrats dramatiskt.
Samtidigt hade väl Ryssland också annekterat Krimhalvön där redan 2014?
Just det. Det var... Jag kommer ihåg hur det kändes för mig. Och jag var verkligen förstört och deprimerad, kan jag säga. Eftersom jag förstod att något har förändrats. Och det var inte för det bra. Så jag förstod att något stort har hänt. Och typ som reglerna har förändrats.
Som motståndare till det här kriget, hur öppen kan du vara med det idag?
Inte så öppen. Jag skulle vilja säga mer än jag säger. Och i andra ord. I mitt huvud så finns det mycket starkare ord än de som jag kan uttala.
Vilka är det som finns i ditt huvud?
Jag kan inte säga, ursäkta. Men det är bara så, ibland så säger jag bara stopp. Stopp det för din egen skull. Eftersom de har ganska starka känslor. Och de är väldigt negativa och de är illegala i mitt land, så att säga. Jag vet inte hur man kan säga det som jag vill säga och undvika fängelse eller något. Mm. Men du vet ju, det är väldigt enkelt att få problem om du talar högt. Så jag vill inte.
Har du några som du kan prata med?
Det finns några och det är mestadels... så vi skickar till exempel några artiklar eller något sånt från nätet och med våra kommentarer och de är ganska sarkastiska och jag bara vet att vi håller med och det hjälper mig känna bättre eftersom jag vet att det finns sådana människor som håller med.
Nu är det ju 4 år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Hur märker du av att Ryssland, ditt hemland, är i krig?
Jag vet inte, jag tror att för många människor så märks det bara när de ser priserna. Vi har mindre pengar och priserna är mycket högre. Så det märks varje dag. Men det finns andra problem som inte alla känner sig drabbade av. Till exempel för mig är det ett stort problem att vi har tappat kontakten med den västra världen. Jag känner mig inlåst och jag tror att det finns några andra som känner detsamma. Och jag tror att det finns många som verkligen vill att det ska bli fred som snart som möjligt och vilken fred som helst. Jag tror att många är redo för vilken fred som helst, om du förstår vad jag menar, så oavsett av omständigheterna. Så vem som får vad. Mm. Och skatterna har blivit större. Det finns företag som stängs. och man, ja, man vill spara det som man har. Typ inte göra något onödigt.
Och du är ju då, du är egenföretagare, du är designer, du har tillverkat smycken och sålt dem. Men det där har du fått sluta med helt alltså sen kriget började och sanktionerna mot Ryssland inleddes och så?
Mm. Jag kunde inte fortsätta eftersom min butik var blockerad på Etsy där det var. Och jag kunde inte få pengar från mina köparna utomlands. Och jag sålde utomlands bara. Jag hade inga kunder här i Ryssland. Jag brukade ha kunder i Europa och USA, Australien. De var mina kunder och sen så var jag kastat ut ur marknaden.
För 4 år sedan när vi talades vid sist, då sa du till mig att om jag bara kunde fly. Känner du så fortfarande?
Jag tror att jag har haft det i året. Jag kan inte fly, jag har inte råd. Det är det enda som står. Det är därför jag är fortfarande här.
Annars skulle du ha försökt lämna Ryssland?
Förstås, jag skulle försöka lämna. Jag skulle vilja förstås komma tillbaka och vara glad när allt är över. Men ändå, jag skulle vilja fly om jag bara kunde. Det är inte så lätt med 2 barn och med man som inte ens pratar engelska. Det är inte så enkelt att fly. Det är bara jag som pratar engelska så att jag är bra förstått. Men, och det tar mycket pengar så. Vi bor kvar och jag är jätterädd om någon mobilisering händer. Så vi var lyckliga att vi inte drabbades förra gången. Men ingen vet vad reglerna är.
Du tänker på din man och din son?
Jag tänker och det skrämmer mig jättemycket.
Mm. Berättar Anastasia som alltså bor i nordvästra Ryssland och som jag pratade med lite tidigare idag. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Du har ju lyssnat på Anastasia här. Vad tänker du om det hon berättar?
Jag tänker flera saker. En sak som är ju uppenbar är hur djupt det här sitter, det här datumet 9 maj. Även om du inte vill delta i den patriotiska yran, att många ryssar känner att det här är ett viktigt datum som kanske mera har med sorg och saknad och minne att göra och inte med parader och festyra. Sen tänker jag också på det här med att vara inlåst i sitt land. Det är ju inte omöjligt att kriget mot Ukraina för Putins del också hade den sidoeffekten, alltså den avsedda effekten att faktiskt låsa in den ryska befolkningen, stärka greppet. Men så finns det en sak till, och det kanske inte har så mycket med det Anastasia säger, utan mera reflektion kring Ryssland och relationen till 9 maj. Jag tänker hela tiden när vi pratar om det hur lite många ryssar förstår av vad det här betyder för andra folk i det som en gång var Sovjetunionen, alltså ukrainare, estländare, belarusier, vad det nu kan vara för många. För många är ju 9 maj bara en dag som var startskottet på fortsatt förtryck och ockupation fram till Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning. Ända in i Centraleuropa, Östeuropa, hela östblocket. Och den där blinda fläcken hos ryssarna är ju väldigt viktigt att förstå varför Putin har kunnat utnyttja den här dagen också. För ryssarna är det här bara en positiv känsla. Och så är det inte för alla andra i det forna Sovjetimperiet.
På vilket sätt har Putin utnyttjat den här dagen så att säga för sina syften?
Ja, han har ju, där är ju Anastasia inne på att han knyter ihop då den här nuvarande politiken, dagens Ryssland, Kremls politik, krigföringen mot Ukraina och relationen till omvärlden med Stalintiden, med det andra världskriget eller stora fosterländska kriget, så att man på något sätt ska visa att det här storslagna som vi gjorde när vi besegrade nazisterna. Det här vi gör nu är en fortsättning av det. Det är liksom det han har satsat mycket på att sälja in till det ryska folket, och det har ju han gjort i årtionden. Mm.
Så hur mycket av ett bakslag är det nu då när segerdagen imorgon den 9 maj är nedbantad som vi har förstått att den kommer vara?
Ja, jag har följt reaktioner inne i Ryssland, de kommentarer som har kommit ut från vanliga människor och andra, och många är ju rent chockade över att det kan vara så här. Alltså det här är också en dag som ska visa Rysslands styrka och militära kraft, och sen så där man då inte ska ha de här stridsvagnarna eller vapensystemen som ska rulla genom Moskva och över Röda torget, så är ju det en signal som många ryssar tycker är svår att förstå. Och det är ju också ett bakslag att behöva skylla på ukrainarna, även om man då försöker använda det i någon slags propagandasyfte och säga titta här vad ondskefulla ukrainarna är, så är det ju en svår balansgång, för det kan ju också göra att Ryssland framstår som svagt.
Men vad är det beror på att man inte ska ha någon tung militär utrustning och visa upp det och så?
Vi vet ju inte exakt vad det ligger bakom, men det man säger utåt är ju säkerhetsskäl. Att man vill helt enkelt banta ner den här firandet, ceremonin och paraden. Man har ju även dragit ner på antalet specialinbjudna gäster, alltså inte bara utifrån. Det är ju väldigt få statsöverhuvuden som är där. Det är Laos är där och Belarus, Lukashenko är där och ytterligare någon till. Men det är ju också väldigt få av den ryska politiken som kommer dit. Så att det här är ju liksom ett nedskalat evenemang på många plan.
Är det givet att Putin kommer vara där på plats på Röda torget?
Ja, det tror jag. Sen finns det alltid de här spekulationerna, vilken Putin? Det går ju alltid en massa rykten om dubbelgångar och sånt. Men det tror jag att det kommer man att göra allt för att han ska synas, hålla sitt tal och stå inför kamerorna. Och jag tror också att tv-sändningarna från Röda torget kommer att göra allt för att få det att se så storslaget ut som det går.
Om vi tar det här med vapenvilor då, det var ju mycket prat inför, det skulle ju vara vapenvila ju nu och imorgon. Hur har natten och dagen varit?
Ja, det är ju långt ifrån vapenvila. Det har varit från det att Ukraina utlyste sin vapenvila tidigare i veckan, natten till onsdagen, så har det ju varit stora ryska attacker mot Ukraina. Och från och med att Rysslands ensidiga vapenvila, de har ju inte pratat med varandra, men sen den inleddes i natten till idag så har det ju varit ukrainska drönarattacker mot flera strategiska mål, men också säger Moskvas borgmästare Sobyanin att det har varit en tiotals drönare, eller om inte mer, mot Moskva som har skjutits ner då. Så att, Zelensky tror jag pratade om 1200 brott mot vapenvilan, så jag vet inte om jag ens kan tala om att den någonsin trädde i kraft.
Varför föreslå en vapenvila alls om man inte tänker följa den från ryskt håll?
Ja, alltså de kan ju alltid skylla på ukrainarna och säga att vi hade minsann tänkt att ha det, men ukrainarna visar sig vara opålitliga. Så att det här är ju också ett psykologiskt spel där man så att säga försöker vinna poäng i den här diskussionen, inte minst med USA, om vem är det som är skurken i det här dramat.
Och så kom det ju besked igår, var det väl, om att man ska stänga ner då hela internet under själva paraden. Varför gör man det?
Ja, det här har ju varit en följetong under våren där ju många ryssar också för detta är chockade. Det kanske är den största förändringen för många människors liv, eftersom Ryssland, liksom många andra länder, men kanske i vissa avseenden mer än många andra länder, är så digitaliserat. Så mycket sker via appar och via mobilen och via nätet. Och det har ju varit i perioder nedstängt och i fläckvis i regioner eller stadsdelar i storstäder. Men nu har man ju sagt att det här blir en total nedstängning. Inga undantag för särskilda sajter, och till och med sms-trafiken ska stängas ner. Och det här hänvisar man också till säkerhetsfrågor. Och om det handlar om att hindra människor på plats från att göra någonting oönskat, eller om det handlar om drönare som skulle kunna koppla på mobilnätet och navigera på det lokala mobilnätet i ryska regioner och i Moskva, det vet vi inte, men det är säkerhetsfrågan man hänvisar till.
Okej, Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, tack ska du ha.
fortsätter med ett närliggande ämne kan man väl säga. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar.
I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget och Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson var där.
Nu har ett 70-tal krigsfångar precis transporterats från frontlinjen och till krigsfångplatsen. Och just nu så sker den första screeningen och avvisiteringen av dem.
Det är Håkan Isaksson, chef för första militärpolisbataljonen, som övervakar när flera minibussar med krigsfångar rullar in på det instängslade området. Några av fångarna som ska visiteras är passiva, andra är milt sagt upprörda. Och enligt Håkan Isaksson hade det här, om det inte var en övning, kunnat vara en riskabel situation.
Just nu så finns det stor risk för att de framförallt gör sig av med underrättelser, men även att det kan ske någon form av flyktförsök i det här. Så att ja, här är det. Här behöver vi visa att vi är starka, och det är därför vi har hundar bland annat här just nu också, för att visa att flykt är ingenting man ska försöka ge sig på.
Fångarna placeras på marken med strikta order att hålla händerna på ryggen, blicken rakt fram och inte prata med varandra. När hundarna har sökt igenom deras packning får de sedan gå in i det gamla sanatoriet som på bara några timmar förvandlats till en mottagningsplats för krigsfångar. En av de första fångarna möter där inne är soldaten Näslund från Livgardet.
Ja, vi jobbar på inskrivningen, så vi kommer ta en del personuppgifter, fråga lite om hur de blev tillfångatagade och så. Och sen så ska det skickas vidare i systemet.
Kan det vara en jobbig situation?
Det kan det vara. Om deras hemland får reda på att de är här som krigsfångar, att deras familjer får repressalier, eller om de kommer hem, att de då blir avrättade eller så. Det kan också vara något som påverkar hur samarbetsvilliga de är.
Krigsfångar omfattas av tredje Genèvekonventionen från 1949. Där beskrivs bland annat vem som har rätt att behandlas som en krigsfånge, att denne har rätt till en dräglig tillvaro med god hygien, torrt och uppvärmt och med tillgång till mat och vatten. Krigsfångarna ska också få ta emot besök från Internationella Röda Korskommittén, ICRC. Under övningen är det personal från Svenska Röda Korset som besöker fångarna. Och folkrättsrådgivaren Johan Wadesten välkomnar den här typen av övningar.
Intrycket är att det är väldigt positivt att Försvarsmakten håller en övning i krigsfångtjänst för att kunna identifiera vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra och där man kan utveckla. Vi har varit och genomfört de här intervjuer med krigsfångar. ICRC har gjort det och även då besökt faciliteterna, och vi kan säga att det är väldigt positivt att man tar tag i det här. Det behövs. Det är väldigt många regler och bestämmelser i Genèvekonventionerna som berättar hur saker och ting ska gå till, och därför är det väldigt viktigt att kolla hur fungerar det om vi faktiskt gör det här i praktiken.
Vad skulle du utifrån ditt perspektiv säga är det viktigaste att tänka på vid hantering av krigsfångar?
Att krigsfångar också är människor som förtjänar en human behandling.
Det är runt 500 soldater och 300 statister som spelar fångar som deltar i övningen. Enligt Försvarsmakten handlar det om den största fångövningen någonsin i Sverige. Och det är åtminstone 30 år sedan man gjorde någonting liknande. Enligt bataljonschef Håkan Isaksson handlar det mycket om att väcka gammal kunskap till liv.
Ja, men det stämmer. Vi har varit i kontakt med väldigt många olika delar i Sverige för att ta reda på vad är det för dokumentation som gäller idag. Funkar de gamla reglementerna fortfarande? Vad säger NATO nu när vi är medlemmar i NATO med deras handböcker? Så det är ganska många saker som behöver falla på plats och hanteras. Och det har, jag ska inte säga att det var komplicerat, för det är väldigt många som vill bidra till det hela just nu. Och det i sig har ju inneburit att vi har nu kommit väldigt, väldigt långt tack vare den här övningen.
Övningarna har väckt stort internationellt intresse, och när vi går omkring bland vakter, hundar och staket så ser man observatörer från exempelvis Kanada, Belgien och Ungern. USA deltar i övningen med soldater från nationalgardet, och det finns också experter från Ukraina som stöttar med sin kunskap från krigets vardag. En närvaro Håkan Isaksson sätter stort värde på.
De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
Sverige har inte haft en krigsfånge på över 200 år. Ukraina däremot har sedan den fullskaliga invasionen hanterat tusentals ryska krigsfångar. Och att de ukrainska experterna kommer från ett pågående krig är enligt Håkan Isaksson tydligt.
Definitivt. De sitter med så otroligt mycket kunskaper i det hela. Och det syns i varenda dialog och varenda diskussion man har med dem. Så förstår man vad de har varit med om just nu. Det är både berörande och kopplat till våra uppgifter, så det är otroligt tacksamt samtidigt att de vill göra och ta sig tid för sådana här saker.
Och det var Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson som gav oss det här reportaget.
Ja, för en stund sedan hörde vi ju vår korrespondent i Storbritannien, Nina Benner. Rösträkningen pågår ju där, Dina. Vad har hänt sen vi talades vid sist?
De fortsätter räkna, helt kort jag svaret på det.
De är inte klara alltså?
De är inte klara. Det kommer ta faktiskt ända fram till imorgon innan de allra sista rösterna är räknade. Det vi väntar på framförallt just nu är hur det kommer gå i Wales som är spännande.
Varför är det spännande?
Därför där har Labour haft makten och varit största parti i mer än 100 år. Och det kommer de inte vara efter det här valet. Men exakt hur illa det går och vem som kommer kliva fram istället är en öppen fråga.
Okay.
Premiärminister Keir Starmer har ju gjort ett första uttalande efter att stora delar av rösträkningen var klar. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. They was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges.
Rejält tufft att förlora så många röster, det går inte att skönmåla det här, ungefär så säger Keir Starmer. Nina Benner, han säger ju också här att väljarna har skickat ett tydligt budskap om att förändring inte har skett tillräckligt snabbt ungefär. Vad är det väljarna vill ha för förändring?
Ja, det är ett tydligt budskap. Alltså, Labour förlorar ju väljare både åt höger och vänster, så tydligt och enkelt tolkat är det väl inte, förutom då budskapet att de inte är nöjda med Labours arbete. Jag tror att Stormer menar att han och hans regering har rätt politik, men att det inte går snabbt nog med förändringar, bland annat då, vad gäller levnadsomkostnader. Men bland väljare så finns det ju de som både tycker att regeringen är för slapp vad gäller migrationspolitiken, de går till reform. Och de som tycker att regeringen till exempel har fel politik om Gaza, de tenderar att gå till de gröna. Och sen som sagt då det allmänna missnöjet med ekonomin som nog är allmänt utspritt.
Och det parti då som tagit flest röster från både Labour och Tories, det är ju då Reform UK med Nigel Farage i spetsen. Berätta för oss vad det här är för ett parti.
Ja, det är ett relativt nytt parti som ofta beskrivs som högerpopulistiskt. Det har också kallats ett enmansband, även av Nigel Farage själv. Det är hans projekt. Han har hittills inte haft så mycket erfaret folk omkring sig. Men på senare tid så har Nigel Farage gjort ordentliga försök att ändra på det här för att bli just regeringsfähig. Och en rad tidigare konservativa politiker framförallt har gått över till reform. Och nu får de ju också då flera hundra nya lokalpolitiker runt om i Storbritannien.
Och han är ju nöjd förstås. Ska vi lyssna på honom lite?
The pattern that's emerging over the country is that Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas. And what you're going to see later on today is the Conservative Party being wiped out in their heartlands like Essex. So London goes a bit against the trend in that the Conservatives and Labour have held up. But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
En historisk förändring i Storbritanniens bibliotekpolitik, menar jag. Reform UK har alltså sopat banan med Labour på hemmaplanen. Och James Savage har vi med oss, chefredaktör på den engelska nättidningen The Local. Då följer ju brittisk politik förstås. Varför tar Reform UK röster både från Labour och Tories?
För att väljarna är ordentligt trötta på de gamla partierna. De röstade bort Tories för att åstadkomma en förändring i det allmänna valet bara för ett par år sedan. Och nu har de blivit väldigt missnöjda med Labourpartiet som ersatte Tories. Mm. Och då när man har provat både de gamla partierna på kort tid, så, och har varit missnöjda med det, att ekonomin inte har blivit bättre, att det inte kommit några lösningar på invandringsfrågan så som många väljer att se det, så tittar man runt omkring sig, och det partiet som ligger närmast till hands som kan ge uttryck för det här missnöjet är Nigel Farage, Reformpartiet. Mm. Och väljarna är väldigt bekanta med det här partiet, för även som Nina, om som Nina säger, att det är ett ganska nytt parti. Nigel Farage är ingen ny politiker, och partiet har på ett eller annat sätt funnits med andra namn och i andra former i mer än i ungefär 10, 15, 20 år.
Och de är tydliga i sin kampanj, vad de vill göra, så att säga, vad de står för.
Ja, nej, jo, men de är väldigt tydliga vad de står för. Praktisk politik är kanske inte det som är högst på agenda för dem. För men det handlar verkligen om att uttrycka ett missnöje, att ha mindre invandring till Storbritannien framförallt. Och en sak som de stoltserade med under senaste perioden under kampanjen var att man skulle placera asylmottagande center i valkretsar. De röstade för de gröna till exempel. Mm. Så det är väldigt mycket populistisk politik, inte så mycket praktisk politik. Okay. Men det handlar framförallt om missnöjesyttringar.
Nina Benner, du kanske var inne på det förut. De gröna, The Greens, de har ju tagit röster. Vilka är deras väljare?
Det är framförallt missnöjda Labour-väljare. Mm. Mm. De gröna i Storbritannien fick en ny partiledare i höstas som heter Zach Polanski. Han har mer poängterat social rättvisa, till exempel högre skatter för de riktigt rika, än klassisk klimat- och miljöpolitik. Och det här har han vunnit mycket väljare på, och också många nya partimedlemmar.
Samtidigt så hör jag i många röster att folk gillar inte honom så mycket som de gillar partiet. Stämmer det?
Det där är lite blandat. Han har hittills, fram till bara för någon vecka sedan, varit ett stort dragplåster, ett vallokomotiv för dem. Sen har det kommit fler granskningar av honom, av dels hans olika verksamheter han hade innan han blev politiker, men också uttalanden han gjort, eller ett retweet han gjorde för att vara exakt, i samband med ett polisingripande som handlade om ett antisemitiskt brott. Aha. Och där, så han har dippat en del i sena mätningar. Vi får se om det får något genomslag.
Och nu har vi pratat om varför regeringspartiet Labour tappar. James Savage på The Local. Konservativa Tories tappar ju också. Hur låter förklaringen till det?
Ja, men förra lokalvalet ägde rum innan det senaste allmänna valet, så de förlorade redan mellan det gamla, den förra lokala valet och allmänna valet, och de har fortsatt att förlora i popularitet. De var ju djupt impopulära och blev bortröstade från regeringsmakten för bara två år sedan, och det avspeglas nu i de lokala valen. Och deras nya ledare Kemi Badenoch och har kanske inte riktigt lyckats att skapa en ny bild på partiet, även om vissa i partiet börjar tycka att det går i rätt riktning, men det tydligen inte har gått tillräckligt långt ännu för de flesta brittiska väljare. Mm.
Och det här då att ekonomin är viktig, hur har folk i Storbritannien det? Vad säger de du pratar med?
Ja, folk tycker att det är väldigt, väldigt kämpigt, men Det har varit låg tillväxt i Storbritannien på ganska många år. Man har också haft hög inflation. Man har inte sett att någonting har riktigt fått snurr på ekonomin. Många bedömare säger att det är delvis Brexits fel, och det är vissa andra saker som har påverkat, så som nu senast Irankriget, som gör att det finns väldigt, väldigt mycket som gör att att folks plånböcker känns väldigt tunna just nu. Så det är ju en väldigt långsiktig strukturell problem i den brittiska ekonomin som varken Tories eller Labour lyckats komma till rätta med.
Jag tänker, det här är ju något val som gäller då städer och regioner och så vidare. Är det givet att det även kommer slå igenom sen så småningom de nationella valen om några år? Vad säger du, Nina Benne först kanske? Eller nej, vi tar James Savage.
Nej, men det är inte alls givet. Det är klart, det här är en slags mellanårsval. Alltså, det kan hända mycket fram till nästa valet. Ja. Men vi har trots allt sett konsekvent i opinionsmätningar en liknande tendens som vi ser i resultaten från valen idag. Så det behöver ändå hända något ganska radikalt om de två gamla stora partier kommer att återfå stödet. Mm. Och mycket tyder nu på att reform kommer gå starkt framåt vid nästa val. Men det är långt kvar tills dess.
Nina Benner, samma fråga till dig då igen.
Ja, nej, men det är ju 3 år kvar till nästa val förmodligen, och ett lokalval är inte samma sak som ett riktigt val, eller på att säga ett nationellt val. Mm. Men många bedömare här menar ju ändå att det här är ett kvitto på att partisystemet här håller på att förändras, att den här totala dominansen av socialdemokratiska Labour och konservativa Tories inte längre gäller, och de partierna håller ju på att famla nu efter hur de ska navigera i det nya landskapet.
Tack så mycket, Nina Benner, vår korrespondent i London, där man alltså räknar röster fortfarande. James Savage, chefredaktör på The Local.
Om några timmar i natt, strax efter midnatt närmare bestämt, då får ni vara beredda på att lyssna noggrant här i P1, för då börjar det igen. Lyssna nu.
Ja, strax efter midnatt alltså börjar årets fågelsångsnatt i Sveriges Radio, och det ni precis hörde var en sävsångare. Kanske är den åter på plats i sjön Tåken i Östergötland. Helt säkert på plats i Naturmorgons. Jenny Berntsson Djurvall, hallå där.
Åh.
Var det en sävsångare vi hörde här?
Ja, det skulle jag säga att det var. Det är en karaktärsart för Tåken i Östergötland, och här stora vassarna, och där gillar den att sitta lite halvgömd och sjunger. Den sjunger nästan dygnet runt, men jag har faktiskt inte hört den alldeles nyss här på eftermiddagen.
Det här är sjunde gången ändå som ni gör fågelsångsnatten. Vad är det här för sändning?
Ja, det är en konstig idé kanske på ett sätt. En hel natt och in mot en morgon då varje år har vi då riktat Sveriges radios mikrofoner ut mot vårens stora pågående föreställning, alltså fåglarna som sjunger varje gryning hela våren. Och då har vi försökt välja ut lite olika naturtyper för att få in olika röster. Så vi har mikrofoner på 6 platser, 5 i Sverige och 1 i Finland. Det är strandängar och vassar och ekhage och skogsbryn. Och sen så skiftar vi under natten mellan de olika scenerna och får liksom, ja, men kan man säga att vi får många olika konserter kanske. Och så har vi experter och reportrar på flera av ställena som hjälper oss att nysta ut lite vad det är vi hör.
Och vad är det speciella med fågelsång på natten just?
Jag tänker först och främst att de flesta av oss brukar ju sova då, så vi brukar ju missa vilka det är som låter på natten. Det finns ju fåglar som nyttjar just den som nisch. Man hör det på namnet, på nattskärra och näktergal till exempel. Men det finns många fåglar som har ganska magiska läten och som nyttjar just natten. Storlommen, morkullan, enkelbäckasinen. Men sen allt eftersom gryningen kommer så öser det ju på fler och fler arter, tills jag tror att vi kommer komma upp i 70-80 olika fågelarter under natten.
Är det då det är som mest intensivt?
Det händer någonting speciellt och magiskt en timme före solen går upp. Ah. Alltså det är väl då det första ljuset träffar, väcker liksom en koltrast och en bofink. Och så, jag vet inte, jag har upplevt i vissa år som att de väcker varann. Så att om någon börjar sjunga lite försiktigt där och sen så fylls det på, så fylls det på och sen så... Det är som när radiokören bara trycker på sen, ni vet, efter en stund. Alla får feeling sådär.
Ja. Och nytt för i år då, du var inne på det, det är att Finland är med. Björköby i Norra Kvarken i Finland. Och där finns svenska Yles Joakim Lax. Välkommen.
Tack så mycket.
Du får väl berätta hur det ser ut hos dig. Det är både hav och land där.
Ja. Ja, jag befinner mig alltså i Svedjehamn i Björköby och här har man liksom havet på ena sidan och då jag vänder mig åt andra sidan så då är det en sån här glosjö, alltså en sjö som har bildats i och med landhöjningen och den är bunden liksom till havet med en liten bäck där det för tillfället alltså porlar av fisk som har för några veckor sedan stigit till den här lilla sjön här bredvid för att leka, alltså lägga sin rom och nu är de på väg tillbaka ut i havet, murtar och abborrar och därför så har jag en hel kör med skrattmåsar som håller på
att
fylla magen här för tillfället.
Och mycket sjöfågel, men också havsörn som du berättade för oss igår. Den låter inte som den ser ut.
Nej, jag är tyvärr lite själv dålig på att härma havsörnen. Men jag slås ännu idag av hur fel det låter för en så imponerande och mäktig fågel. Den låter liksom lite väl puttenuttig.
Du gjorde en ganska bra härmning. Du gjorde ändå ganska bra härmning igår på med
ja,
på
du
telefon.
Kanske tycker att den är bra.
Ja, men kan men, inte du försöka? Då får vi en känsla ändå.
Alltså det var ju någonting i stil med någonting sånt.
Ja,
ungefär.
Det är inte mäktigt.
Jenny får rätta mig ifall jag är helt fel ute här.
Ja, vad säger du, Jenny Berntsson Djurholm? Var det där en bra...
Jag tänker inte säga att den var dålig. Jag är inte säker på att jag skulle förstått att det var havsörn om vi inte hade pratat om den innan.
Ja, okej. Okay. Hur stort är fågelintresset i Finland skulle du säga?
Ja, det är lika stort som i Sverige vågar jag påstå. För jag har fått samma fråga gällande den stora älgvandringen. Att är vi lika stora älgfantaster som svenskarna? Och jag vågar ju påstå att vi är nästan ännu mer älgtokiga och fågeltokiga här.
Är finländarna bra på att känna igen fågelläten skulle du säga? Vad tror du?
Ja, vet du. Om man skulle göra en liten enkät så kan det ju hända att folk skulle påstå i varje fall att de är rätt bra på att känna igen. Nej, men det är väl så att rätt många har ett stort naturintresse så att de här vanligaste fåglarna, de känner man igen.
Mm. För vi pratade om det
också som...
Ja, vi pratade om det i veckan i Studio 1 tidigare här om att det kanske skulle behövas att man lärde sig fågelläten och hur fåglarna ser ut, olika arter i Sverige. Det var en författare som tyckte det. Men i Finland lär sig skolbarnen fågelläten, eller hur?
Ja, naturligtvis. Ja, dels hur de ser ut och dels hur de låter också. Och det liksom ingår i utbildningen och här har jag faktiskt en liten barnfamilj som är i närheten också och lär sig för tillfället, så det är de som är lite livliga här bakom mig.
Bland måsarna. Jenny Berntsson Djurvall, finns det någon särskild, kanske ovanlig fågel som ni hoppas ska göra sig hörd i natt?
Vi har väl inte riktigt någon sådär målart det här året. Vi hade ju det i många år, kanske lite för kul att det är roligt att lyssna efter. Så att i många år var det flera av kollegorna som hoppades och önskade sommargylling som är väldigt ovanlig, dyker upp i södra Sverige och har väldigt vacker vissling. Men vi såg, liksom, den kom ju med 2024. Så jag tror det är mer helheten vi drömmer om och att vinden ska mojna så att fågeljuden bär.
Tack snälla. Efter midnatt här i Peta, alltså fågelsångsnatten. Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon och Joakim Lax från Svenska Yle.
Producent för Studio 1 är Louise Haag och Per Edberg. Vad tar du upp i nyheterna?
Ja, det kommer handla om det svenska utspelet idag om att stoppa den här planerade elkabeln till Danmark förstås.
Just det, och Ebba Busch, hon pratade väl på flera olika nordiska språk där på presskonferensen, gjorde hon inte det?
Det gjorde hon, och pratade väl både norska och danska om jag minns rätt, va?
Ja, just det. Och sen som vanligt på fredagar, landskampen här i P1 5 över 6. Lasse Johansson och Mikael Sjödell i studion här. Nu är det du, Per Edberg.